Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Hej kära lyssnare, du är hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag ska vi gå lite utanför ramarna och lyssna på en person som inte alls har jobbat som polis faktiskt. Det är Daniel som har ett kriminellt förflutet och vi ska få liksom en liten inblick i hur det har varit i hans liv. Och jag hoppas att du som lyssnare tycker att det här är okej att sticka iväg så här ett avsnitt och lyssna på en person som har helt andra erfarenheter än just en polismans. Ja, vi finns ju på sociala medier som du vet, Facebook och Instagram. Vill du stötta podden om du gillar den så kan du bli Patreon och ta del av lite bonusmaterial. Det gör du på www.patreon.com/snutsnack. Ja, då tycker jag att vi drar igång innan, givetvis till alla er som lyssnar. Var försiktig där ute. Och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning.
13:10, 13:10,
jag säger varmt välkommen till Snutsnack Daniel.
Tack så mycket.
Du kan väl säga så här att du jobbar inte som polis nu.
Jag jobbar inte som polis, nej. Det har varit tvärtom för min del.
Precis, det här avsnittet kommer att bli lite annorlunda. Du har aldrig någonsin jobbat som polis.
Jag har aldrig någonsin jobbat som polis. Jag har varit jagad av dem istället.
Precis, du har en annorlunda bakgrund. Jag tänkte att det kunde vara ett avsnitt. Det kunde vara intressant att ha ett avsnitt med någon som har sett på polisen från en annan point of view. Mm. Men Daniel, du kan väl berätta var kommer du ifrån och hur ser din historia ut lite kortfattat? Liksom? Var är du uppvuxen till exempel?
Jag är uppvuxen i en liten ort som heter Grästorp som ligger emellan Trollhättan och Lidköping i Västra Götaland.
Okay.
Det är en liten håla och bor kanske 6000 personer eller någonting.
Hade du syskon och...
Ja, en lilla syster som är 6 år yngre än mig. Okay. Har jag. Hon har dock aldrig haft några problem som jag har haft. Hon har alltid skött sig och sådär.
Okay. När du säger problem då, när började du uppdagas det som man skulle kunna betrakta som problem för dig?
Ganska tidigt i livet. Det blev ett problem för mig redan när jag var 15. Jag började med droger när jag var 13, för då började jag dricka alkohol. Sen när jag var 14 så provade jag, då började jag röka cannabis. Sen när jag var 15, då provade jag både kokain och amfetamin för första gången. Och sen började jag även sälja. Jag började sälja hasch.
Okay.
Det var inte så mycket gräs på den tiden, det var mest hasch. Så jag började sälja och sen även amfetamin. Började jag sälja vid 15 års ålder.
Men hur var det...
Vad tänker du?
Jag tänker, hur var det och hur uppfattade du liksom, hur reagerade din kropp på de här preparaten? Alltså du berättade att du började med alkohol.
Men var det liksom en drog som du kände gav dig någonting, eller bytte du av någon anledning så att säga, eller var det experimentellt på något sätt, eller hur kommer det sig att du blev de här olika drogerna då?
Jag experimenterar väldigt mycket. Jag har aldrig varit väldigt nyfiken och framåt och ska testa gränser. Det var samma. Jag började slåss väldigt tidigt i livet. Jag började bli väldigt våldsam när jag var kanske 12-13. Då började jag liksom bråka i skolan och sådär. Och började bli ganska, eller ännu mer våldsam när jag var typ runt 15 också. Så jag har alltid varit nyfiken. Det var därför jag först provade alkohol. Det är ju inkörsporten till alla droger kan man säga. Eftersom den är så utbredd och den är ju även laglig då.
Ja.
Och jag kom i kontakt med ganska tungt kriminella människor redan vid 14 års ålder också, som på mycket droger och sånt. Och jag var liksom inte så rädd.
Hur kommer man i kontakt med tungt kriminella när man är 14 års åldern och kommer från en ganska liten ort liksom? Hur går det till?
Jag gick i, ja, det är ju en liten ort såklart, och de som bodde i den här lilla orten visste ju vilka alla de här människorna som höll på med saker och ting som var lite mer kriminella och som knarkade ner. Alla visste ju vilka de var. Och jag gick i samma klass med en kille vars bror var väldigt kriminell.
Okej.
Okay. Och på det sättet kom jag i kontakt med honom och även andra, även genom andra människor också då, som kände lite äldre människor. Så jag lärde känna dem genom människor som var i min ålder som kände de här människorna.
Okay.
Av någon anledning.
Men sökte du också lite kontakt med den här typen av människor själv, eller?
Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Jag såg upp till det. Jag tyckte det var rätt häftigt och coolt när jag var ung. Jag såg upp till de här människorna. Och det var därför jag blev väldigt impad när jag liksom fick kontakt med dem och fick sitta i samma lägenhet med dem och sådär. Jag tyckte det var riktigt häftigt då, i den åldern.
Vad var det som var imponerande då? På vilket sätt var det just att du visste att de var kriminella, eller var det något speciellt de hade gjort, eller varför var du imponerad då som ung kille?
Jag var imponerad av saker och ting de gjorde, inbrott, och det kunde vara någon knarkförsäljning, och jag visste att de, många av dem hade ganska mycket pengar i vissa tillfällen. Folk var rädda för dem.
Mm.
Jag har alltid haft den här känslan av att när folk är rädda för mig så har jag fått en speciell, bra, skön känsla i mig. För det började även som ung när jag slog, så jag märkte att folk blev rädda för mig. Då blev jag tillfredsställd på något sätt.
Okay.
Och kände att shit, det här känns ju fan skönt, de är rädda för mig nu. Liksom, jävla. Det var liksom positivt för mig.
Ja, jag fattar. Är det den här respektgrejen på något sätt som man, att de har respekt för mig? Alltså, du säger rädda, vilket det är ju förståeligt om en person slåss och är aggressiv så, men man, en del kallar för att man har respekt liksom. Är det lite samma grej då, eller?
Ja, det blir det. Man får ju respekt. Är man våldsam och farlig så får man ju respekt av rädslan.
Mm.
För det är ju ingen som vågar säga emot. De kommer liksom respektera mig och respektera det jag säger. Men det är ju kanske inte av en bra anledning egentligen, utan gör det för att de är rädda för mig. Och det är egentligen någon fel anledning att respektera dem. Men det bryr inte jag mig om, utan jag mådde bara, bra när jag visste att de var rädda för mig, helt enkelt.
Ja. Jo, du berättade där då att du testade både kokain och amfetamin också väldigt, väldigt ung. Men jag sa en gång, jag satt med på så här Nyhetsmorgon på TV4, så sa jag en grej som jag fick otroligt mycket skit för. Men det var det att jag sa, vi måste ju förstå också, vi som vuxna och vi som inte, liksom, att de här drogerna måste ju ge någonting positivt initialt. Alltså det måste ju finnas någonting. Ja. Och jag blev otroligt missförstådd där, men Förstår du vad jag menar? Alltså, därför skulle jag vilja veta för dig då, som ung pojke som liksom då testade kokain och amfetamin. Vad gav det dig? Liksom? Vad sa din kropp när du tog de här grejerna?
Du är kung, Daniel, sa han till mig.
Ja.
Många tar ju droger för att de typ vill fly ångest och jobbiga känslor och sådär. Mm. Men det var inte därför jag förstår precis vad du säger när du säger att det måste ge någonting. Det är klart, annars så tar man inte en drog om du inte ger någonting.
Jag tänker att det måste ju ge någonting för att man ska ta en andra gång. Det måste ju vara någonting som gör att man...
Ja, ja. Absolut. Jag förstår precis vad du menar när du säger så. Och det säger jag till alla jag pratar om också. Jag mådde ju... När jag tog en drog så mådde jag ju... Jag mådde inte dåligt innan, men jag mådde ännu bättre än vad jag gjorde innan.
Ah, okej.
Okay. Jag fick ju sån jävla kick, jag mådde ju, sen beroende på vilken drog jag fick så fick jag ju naturligtvis olika slags rus beroende på vilken drog jag tog. Men jag mådde ju jävligt bra när jag tog de här drogerna. Annars skulle jag aldrig, som du säger, det, anledningen till att jag tog igen, det var ju för att jag mådde så bra på dem.
Ah.
Jag trivdes i ruset, det var liksom skönt.
Och sen kommer ju givetvis effekter av att man tar droger ofta, och det menar jag inte är bra.
Nej,
jag
precis.
Menade initialt att liksom, jag kan tänka mig att en del ungdomar så här, vuxna säger, tar du det här, du kommer må så dåligt och det är så, och sen tar man, tänker bara, de har bara försökt lura mig, jag mår ju bättre än, alltså
precis,
att man kanske måste vara så brutalt ärlig ibland och säga så här, visst, om du tar vad det nu är när jag är så kokain, du kanske kommer må bra 2-3 gånger, men sen kommer det här och det här hända. Alltså man, ja.
Exakt. Den där skrämselpropagandan funkar inte, för ungdomar förstår ju att det finns ju... När jag är ute och föreläser till exempel så kan ju inte jag säga framför ungdomar att... Ja, jag tog den här, men det är rena skiten. Då räcker någon upp en hand och så frågar de, varför tog du det igen då?
Ja,
det är klart. Jag tog det igen för att det skiter i liksom det. Utan det som du säger, mådde ju bra. Sen så ofta så kan det ge med sig jävligt mycket annan skit när man tar de här drogerna liksom, som är väldigt negativa, som det blev för mig.
Jag tänkte bara om jag kunde få backa lite grann där till här respektgrejen, för att det är uppe på tapeten nu. Det är ju januari 2021 och det är mycket den här killen som heter Yasin, som är då en sån här gangsterrappare.
Ja.
Där är det många som, han är ju, just nu så sitter han häktad för ett grovt brott, och men han är även dömd för grovt vapenbrott. Han har suttit häktad tidigare för mord, men det släpptes han för. Men där verkar det finnas något liknande. Det är många som liksom skickar hjärtan till honom på Instagram och så här. Det finns den här liksom... Jag menar, hade han varit misstänkt för, jag menar, någon MeToo-grej, så är det ingen som hade skickat hjärtan. Alltså det är precis som att det måste vara någon viss form av, citat då, missförstå mig rätt, coola brott för att man ska vara liksom få den här respekten.
Så är det absolut. Hade det varit något sexualbrott som är otroligt tabu, speciellt i den världen, så hade de ju velat döda killen istället. Men
så det måste vara speciella brott liksom egentligen?
För att det ska in i respekt. Ja, absolut. Och det är samma, vissa sorts brott inne på kåken ger ju olika slags respekt också, beroende på vad du gjort och allt sånt där. Har du sålt 5 gram slakt, det är inte samma som du gjort ett väpnat rån liksom.
Nej.
Nu får du inte kåka för 5 gram schack, men du fattar vad jag menar. Alltså, om man jämför så, det är liksom skillnad. Eller det kan vara slå ner en polis kanske. Det är så här, oh shit, fan, hade det tagit slå ner en polis? Han är viktig då, du vet. Så är det absolut.
Men hur började det snurra för dig då efter liksom tonåren där? Du berättade 50, du började liksom sälja. Hur ens vet man hur man ska göra? Är det för att man har köpt innan då, så man vet hur man säljer, eller är det någon som lär upp en hur man ska liksom distribuera narkotika, eller hur var det för dig?
De här äldre människorna som jag köpte av, jag såg ju hur de gjorde.
Ja.
Och jag är 15 år. Hur mycket fick jag i månaden? Jag kanske sådana här barnbidrag. Jag vet inte vad det var. 950 spänn tror jag. Mm. Det finns inte chans att jag klarar att droga på de pengarna. Så det började ju med att jag frågade de här äldre om de visste någon som jag kunde få krita av. Då. Mm. Alltså, och då introducerade de ju mig för vissa sorts människor där jag fick krita de här grejerna. Och jag kommer ihåg första gången jag skulle krita. Jag vet inte om det var första gången, men det var första gången just de här människorna som var väldigt, det var en speciell liga jag köpte av som hängde runt omkring här i krokarna. Och jag kommer ihåg att min kompis sa till mig att nu när du går in i bilen så har du låg profil och du säger sig inte emot någonting utan liksom var trevlig och snäll. Och jag vet redan då hur jag började tänka så här, snackar någon, det är inte så farligt det här liksom. Ska jag bara sätta oss i bilen där och de började man säga, jag får din telefon. Ja, visst, tänkte jag, vad ska jag göra med min telefon? Så lägger de in den i handsvacket och de lägger in sin omvilda handsvacket, stänger den och så höjer musiken. Och det fattar jag ju, så fick jag till mig sen, det fattar jag inte då, men det var för att mobilen kunde vara avlyssnad och grejer.
Ja, just det.
Så säger de, vad tar ni för rökat i gräs då, på bort mot trollet? Ja, men det är så mycket för 5 gram. Ja, men då säljer du för 50 spänn billigare. Så du konkurrerar ut de andra, så säljer du det. Och då tänkte jag så här, shit, okej, jag får ta billigare där då. Men vad händer om någon bits ner på mig då? Alltså, vet, man börjar ju så. Mm. Men så jag sålde det för det priset och så där. Men jag vet att jag tänkte att det här är ju rätt så... Ta 15 år. När jag ser en 15-åring idag tänker jag så här, fan, var jag så ung och höll på liksom.
Ja.
Och sitter med sådana människor där, det blir liksom... Ja.
Bara för att förtydliga då för lyssnarna när du säger att du kritar, alltså det vill säga att du fick narkotikan upfront utan att betala, sen sålde du och sen redovisade du pengarna till de som hade gett dig narkotikan, eller hur?
Precis, precis.
Och det där kan ju vara ganska risky. Jag menar, vad händer om du blir rånad på den här narkotikan då och inte kan redovisa de här pengarna? Vad hade hänt då?
Ja, då hade jag fått bra mycket stryk.
Ja, det är så.
Ja. Ja, i värsta fall så kanske man tar ett finger eller en tå eller något också. Det är alltså, eller slår ner knäskål om inte jag kan betala. Då ska jag ha sina pengar. Då skiter ju mig liksom.
Men hur mycket...
Speciellt då i början. Jag lärde ju känna de här grabbarna sen naturligtvis. Men i början, jag hade ingen aning om vilka de här var. Utan det var min kompis som introducerade mig för de här liksom.
Okay.
Så det var hans kompisar. Jag kände inte dem någonting. Och jag vet att han sa det också. Att liksom, försöker du blåsa oss? Jag lovar dig, då kommer vi hitta dig. Liksom.
Okay.
Och fan. Men jag vet inte, jag hade inget riktigt... Jag tänkte inte alls sådär. Jag fattade inte vad man in i heller när jag var så pass ung. Jag förstod inte riktigt.
Vad fanns det någon risk? Kände du att det fanns en risk att bli påkommen liksom, av polis och... Hade du någon oro för det till exempel?
Ingenting.
Ingenting?
Ingenting alls. Noll konsekvenstänk. Jag trodde jag var smartare än alla andra. Liksom. Nej, men jag hade inget tänk då på det. Och det hade jag inte på många år efter det att jag skulle torska eller sådär.
Hur fortlöper de här åren då liksom, efter 15 här? Hur ser det ut i ditt liv då?
Efter jag började med amfetaminet där så det går så jävla fort. När jag är 16 så är jag nära på att dra en yxa i en kille. Och det är en grej i mitt liv. Någonting som händer med mig också när det kommer till våldsamheter och liksom vem jag känner att jag är. För vet, jag är så pass liten och jag bildar ju en identitet här som någon annan än vad jag egentligen var liksom.
Okay.
Så på sliten och efter den incidenten när jag hade inte mina vänner hoppat på mig så hade jag satt den här ryxan i antingen i huvudet eller i ryggen på den här killen, för det var otroligt nära att jag gjorde detta.
Varför ville du sätta en yxa i en kille?
För han sparkades under min kompis postlåda.
Ja, det låter rimligt.
Och du hör ju... Ja, du... Ja, men du... Du hör ju hur det låter, liksom.
Ja.
Nej, jag hade en yxa. Det är liksom som man säger, noll konsekvens. Tänk, jag var bara ute efter en grej och det var att göra mig ett namn. Jag ska göra mig ett namn.
Okay.
Som Sundvall, liksom, han är farlig. Han ska nackta för.
Okay.
Så jag gick ju bara vänta. Jag hade en yxa och en knallpistol. En sån. De är också licenspliktiga, de pistolerna. Det är någon slags... Ni pluggade på att 7000 knallskott med den. Hade jag med mig på det här festen. Och rätt som det svarkade någon kille sönder mig. Och då tänker jag, nu har en anledning till att sätta yxan ner. Liksom. Men det kunde lika gärna gjort utan anledning också. Det hade inte haft någon betydelse. Men jag tänkte att då har någon anledning. Och det var otroligt nära. Så jag kunde lika gärna torskat för mord eller dråp med sektorn där. Men det var också min stolpe liksom, för att liksom eskalera och folk började prata om mig mer och jag började droga mer.
Kände du att folk började prata om dig mer? Vad hände inombords då när du fick de här ryktena att folk pratade mer om Daniel och sådär? Hur kändes det?
Jag log inombords.
Ja, du gjorde det? Ja.
Jag själv. Ja. De var jättebra när folk kom och sa såhär, du fan, de pratar om dig där, i den där och den stan där liksom. De hörde det om mixan och de säger att det ska fan inte bråka med. Och då tänkte jag, shit, nu har jag gjort något rätt här liksom. Det är så jag ska göra.
Alltså, för... rätt, liksom.
Ja. Ja, det är så jag ska göra för att infinna respekt och göra mig ett namn. Sådana saker. Och det rullar ju på. Alltså, jag började droga mig också för jag flyttade även till Borås när jag 16 och började gymnasiet där, men det går ju åt helvete för jag skolkade och stod och rökade på skolgården och i skolan och jag hittade även kontakter för jag går med i AFA, antifascistisk aktion, och så går jag med i ett fotbollshuligansgäng i Göteborg.
Okej, men... Är det, jag höll på att säga, nästan lite same same, eller?
Ja, det kan man ju säga. För det handlar ju om, det är ju liksom våld och knark.
Ja. Var det så i båda?
Det var det då.
Både i AFA och i huligan?
Ja, det var det. Det var det. Otroligt mycket våld i AFA och även droger också. I fotbollsregionen var det både och. Det var det enda fokuset var bara våld och knark. Så jag kände att jag passade in perfekt. Jag kommer ihåg när jag stod på första fotbollsmatchen med de här. Jag blev också introducerad av en kompis han tog med mig. Jag har aldrig gillat fotboll. Aldrig haft intresse. Jag stod på den här matchen och stod med de här killarna. Och jag frågade dem så här, vad fan... Hur länge håller jag fotbollsmatch på, frågar jag. Och de liksom kollar på mig och tänker så här, vad är det för jävla idiot vi har fått med här? Och jag säger det, jag vill bara slåss då. Liksom. Och tänkte, vad är det för jävla dåre vi har fått med här? Liksom.
Oh, shit.
Men det var det enda jag var ute efter. Och jag fick ju kickarna där liksom.
Jag tänker på AFA då. Fanns det någon politiskt intresse då det här? Eller var det lite samma som med fotbollen då? Eller?
Ja, jag hade ju noll koll på politik. Jag har ju aldrig gillat alltså, ren och skär rasism och nazism och sådana. Det har jag inte gjort.
Nej, det är ju rätt få som gör det.
Ja, och så där hade jag en agenda. Då fan, får jag slå på nazister, ja, men då gör jag något bra också då, samtidigt som jag får utöva våld.
Just det.
Blev det några
demonstrationer då, eller vad gjorde ni då i AFA? Hade ni möten, eller vad? Vad gjorde ni?
Vi hade möten... Och demonstrationer också var med på. Man ofta möten och Då fick man liksom reda på att ja, men det är alltid spejar ute som man hade vid då i alla fall. Det var ögon överallt ute både. Och då kunde man säga att där och där är det typ en grupp på nazister på fem pers. Och åkte dit nu, så åkte vi dit och så började vi slogs med dem och alltså sådär. Mm. Men det kan ju med sig mer. Så jag blir ju ute på nätet med både bild och namn. Mm. Info 14 hittade den hemsidan, en gammal nazisthemsida. Jag vet inte om du har talat sådana namn.
Jag tycker jag känner igen det.
Ja, den var en av Sveriges kändaste typ. Det blev jag uthängd med både... Du vet, jag har alltid varit driven sådär, så jag startade upp en egen liten gruppering här i runt omkring orten här då. Som skulle vara så antinazistiska och en liten AFA-gruppering kan man säga. Mm. Och det är alltid ett jävla krig mellan vänster och höger, de här. Så då jag blev uthängd på nätet med både bild och adress och namn och telefonnummer och hela skiten. Och, ja, det var ju mindre roligt när jag såg mig själv på den hemsidan, så hela Sveriges nazister kunde se vart jag bodde och sådär. Och från den dagen så var det folk och ringde på min dörr och jag hade kanske 10 missade samtal på skyddat nummer varje dag och sådär, i några månader framöver. Då beväpnar man sig extra noga och tvungen att kolla sig runt axeln lite då.
Men då var du alltså med i de här anledningarna till AFA och den här fotbollshuliganen. Det var egentligen för att du gillade kombinationen droger och att slåss?
Ja, precis. Droger och våld gav mig också en jävla kick att slåss. Mm. Jag har alltid gillat att slåss.
Vad tror du det kommer ifrån? Att du alltid har gillat att slåss?
Ja, det är på grund av kicken jag får.
Ja, det är så.
Det är den adrenalinkicken. Ja. Och sen har det alltid varit, jag har alltid lyckats. Jag har varit ganska duktig på att fighta så där också. För jag har alltid... Det är klart jag har fått stryk några gånger i min liv naturligtvis. Men... Jag vet inte, det kan jag ha med tur att göra också. Jag vet inte, jag var jävligt galen när jag var ung också. Sådär. Så jag gav ju mig inte heller. Kunde de vara 3 pers framför mig så gick jag på alla 3 liksom. Då kunde jag slåss med alla 3. Och sen när man då ser att 3 stycken blir rädda, att man är så jävla uppe varv. Man har sån jävla adrenalinkick och man är så galen så att de liksom sticker. Ja. Då växte jag som person ännu mer och kände att jävlar, jag är kung liksom. Jag är ju grym, tyckte jag att jag var då.
Jag fattar.
Så allt det negativa tog jag som något positivt.
Hade du aldrig något möte med polisen under den här tiden? Jag tänker AFA, huliganer, narkotika. Det låter ju som att du måste ha... Blottade du aldrig, eller var du lite smartare som du sa där? Eller kom det aldrig in något möte med polisen någon gång?
Jo, de tog mig andra gången i... Vid det här tillfället så har jag åkt fast för olovlig körning, brott mot knivlagen och skadegörelse. Mm. Har jag gjort.
Okay.
Inte i samband med någon AFA-demonstration eller någon huligangäng har jag inte åkt fast för de grejerna. Utan det är vid tidigare tillfället jag har gjort det då. Så jag har ju haft kontakt med polisen. Polisen tog mig en gång i Göteborg där då, när vi skulle slåss med det huligangänget. Då tog de mig också, men det var ju bara visitation och sen släppte de mig liksom.
Okay.
De undrade varför jag hade tandskydd på mig när jag var ute och gå på stan. Jag ska gå på boxningsträning så. Men de fattade ju att de hade ju sett på mig. Men alltså jag hade ingen vapen på mig.
Nej. Hur var mötena här? Var mötet då? Det var liksom bara så här visitation och okej, okay, vi fattar, men du får gå typ.
Ja, lite så. För det var ett jävla på det. Det var helikopter och det var hundar och vi var nog 30 pers och de var nog 30 pers. Så det var ett jävla pådrag. Det var ett jävla pådrag där i Göteborg. De var stenhårda liksom. Men mig släppte de då eftersom de inte kunde påvisa. Mina vänner hade ju både påkar och knivar och grejer på sig, men jag var inte beväpnad då. Jag fick däremot stryk när jag åkte fast för skadegörelse och brott på knivlagen där. mitt andra möte med polisen, då fick jag stryk faktiskt.
Hur gick det till då?
Jag var i Lidköping och var jävligt full. Och jag vet inte, jag har med mig till skåpatrång och knogen ut. För jag vet att jag hade varit i bråk med några killar, några äldre killar, några helger innan. Och jag tänkte stöta på de här hjärnorna så ska jag plocka dem, då tänkte jag. Och jag går och börjar sparka på bilar och skyltfönster och slå sönder postlådor och sådär. Slå sönder väldigt mycket. Och då åker det en civilbil bakom mig och ser allt det här.
Okay.
Sen kommer det en målad bil och kör upp framför mig. Och så de bara skriker på mig. Så, vad håller du på med? Och jag säger, vadå, jag har inte gjort någonting. Så kastar de upp mig på bilen, drar bak mina händer. Och så slår de mig på revbenen så in i helvete liksom.
Okay.
Och då reagerar jag och tänker så här, vad håller ni på med? Vad fan har ni inte gjort någonting? Jag har inte gjort någonting. Sen när de drar upp min hand ur fickan, då har jag ju knogen på handen som jag inte har fått av.
Mm.
Och då tror ju de säger det, vad fan ska du slå oss också när jäveln säger det. Men jag hade ingen liksom tanke på att försöka slåss med polisen. Så då kastar de in mig i bilen, en sätter sig fram och kör mot stationen och en lägger sig över mig i baksätet och tar strypkrav på mig. Och liksom stryper mig i baksätet. Och jag blir, där får jag ju panik. För jag tror, vid det tillfället tror jag att han ska döda mig faktiskt. För han trycker så in i helvete på min hals. Jag får ingen luft. Och jag försöker liksom väsa fram det att jag får ingen luft. Sådana som dig ska fan ha skit, säger han. Och jag tänker, shit, fan. Han kommer döda mig liksom. Så jag börjar sparka mot honom och sådär. Precis då kommer vi in till stationen. Så då sätter han sig bredvid mig. Och så reser han mig upp så att inte någon på stationen ska se att han har gjort det här.
Okay.
Så jag har ju stort märke över halsen och så. Det var min andra liksom träff med polisen. Och det var ju ingen positivt direkt.
Nej, precis. Hur sätter sig en sån där upplevelse då? Sen tänker du, nästa gång jag träffar polisen, hur tänker du då?
Jag fattade, jag har ju gjort fel. Det jag gjorde var ju fel. Under hela mitt liv så har jag ju fattat att polisen gör sitt jobb och polisen kommer, de tar mig och det är inget konstigt med det. Jag får acceptera det, för det är jag som gjort fel, jag som bryter lagen. Men efter den incidenten just då så sa jag det, jävla snut, jävla liksom. Jag ska ta reda på vart den polisen bor och ska ta finna en brandbomb i hans hus, tänkte jag. Det hade jag säkert aldrig vågat, eftersom den polisman, alltså, det var liksom min tanke att den jäveln, alltså, fan är det med han liksom, vem tror att han är? Men alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt då, vilket som är mitt andra möte med polisen, för det har varit några stycken sådär, men jag har alltid försökt att behandla polisen med respekt, och i fall av 10 så har de behandlat mig med respekt också.
Okay.
Inte just de har liksom varit
kanske.
Inte just då. Det var riktigt illa faktiskt. Det var väldigt, de var inte röst att slå mig så i helvete mycket. Eller kanske inte någonting alls. Men annars har jag bara försökt behandla dem med respekt. För jag vet, kommer de att ta mig för någonting? Och jag liksom, inte vet om vi säger ett kilo brassa eller någonting. Så det är ingen idé att jag försöker då. Alltså, vad ska jag göra? Det hjälper ju inte att sitta jag i en kasse med hasch och så kommer de och så tar de mig med det här. Då är det ingen idé att jag sitter otrevlig mot dem. För det är ju uppenbart, det är ju mitt som är det liksom. Det är jag som har gjort fel. Så jag kan lika gärna bara sänka. Så jag inte, det är klart att jag försöker på måndag och inte erkänna och ljuga naturligtvis. Men jag behöver inte kalla dem för grisjävlar eller snutjävlar eller sådär liksom. För det är för mig helt jävla onödigt. Inte så länge de behandlar mig i respekt. Du kan lika gärna behandla dem med respekt. Det är liksom jag som har gjort fel.
Men du säger att 8 av 10 gånger så har det liksom, då har det flutit på något sätt. Då med, trots att du har gjort kanske något kriminellt och de har gripit dig eller sådär.
Ja.
Hur länge höll det här på? Alltså, hur gammal är du när det här hände med knogjärnet och i polisbilen? Hur gammal är du då?
17 tror jag.
Ja, du är så pass ung.
Ja, jag är ungefär 17 och åren går ju här. Det rullar, alltså, och jag börjar sälja mer och mer knark. Och jag börjar med mer och mer olika droger. När jag är 18, 19 så har jag nog provat, jag har provat ecstasy, jag har provat heroin, jag har provat benzo, amfetamin, kokain, röka. Och diverse opiater, GHB, GBL, alltså du vet, jag har provat nästan allt i den här åldern. Och här någonstans vid 1920 så börjar det ju även det här positiva som var för mig när jag mådde bra.
Ja.
Börjar ju här nu gå, det börjar bli negativt istället. Jag börjar känna ett måste ha de här drogerna för att jag ska ha kul i livet. För att jag inte ska ha ångest just vid de tillfällena när jag väl tar de här drogerna.
Mm.
Jag börjar ju bli torsk, alltså jag börjar ju utveckla ett beroende här nu. Min vardag börjar bestå av ångest och alltså jag känner mig jävligt kass och dålig och livet är skit och du vet.
Hade du någon kompisar på den här tiden alltså, eller stod du ensam i det här och sen med de här, hade du någon liksom som inte drogade eller var allting i den här bubblan liksom?
Allt med jag skulle inte driva.
Så allt
jag hade släppt de kompisarna.
Hade du släppt dem eller hade de släppt dig också? Var det någon kombo eller?
Nej, de släppte mig också. De ville inte umgås med mig.
Nej.
Sen så hittade jag ju nya kompisar överallt så jag slutade umgås även med dem. Det var kanske jag som slutade umgås med dem. De kanske inte visste vad jag höll på med, men hade de vetat och de visste sen så hade de inte velat umgås med mig ändå. Jag vet att många tog avstånd för så fort jag kom in på en fest här liksom, så blev det helt knäppt tyst på festen.
Okay.
För de visste att nej, nu kommer han liksom. Uff, det ska vara han här i den här tunneln liksom. Så det blev obekvämt för dem.
Men jag ville inte ha med den känslan också då?
Ja, jag kände det gick att skära i luften liksom. Det var så stelt. Men jag brydde mig inte.
Nej, det gjorde inte.
För det var ju samma där. Nej, det var samma där. För då fattade jag att shit, här är de liksom, är de lite rädda för mig kanske. Och då blir jag ju bra igen. Det är ju den sjuka känslan av någon jävla maktbehov liksom. Att jag var tvungen att känna makt. Och,
men det här, jag tänker att du berättar här att liksom det börjar vända. Du känner att shit, jag måste ha droger annars så får jag inte bort ångest och så vidare och så vidare. Finns det tankar på liksom att där och då liksom att göra någonting åt det eller vad händer?
Nej, inte just då gör det inte det. Eller jo, det är klart att tankarna kom säkert upp någon gång då. Fan, jag behöver nog sluta, men då har man den illusionen att mina huvuddroger, det var ju benzodiazepiner, amfetamin och cannabis. Det var mina tre huvuddroger. De hade jag liksom i kroppen, i systemet hela tiden. Och då kunde det vara så här att det är så här med den här sjukdomen, beroendesjukdomen, så man manipulerar sig själv. Man tror att lögnen är sanning. Det är precis som att man är två personer. Man hör två röster hela tiden. Du kan nog ta lite, Daniel. Nej, för jag kan inte det. Ja, man, jag kanske kan ändå. Liksom. Jag har provat 100 gånger innan, men den här gången kanske det funkar. Alltså, man håller på och ljuger för sig själv och...
Mm.
Det är som var schizofrenor och då sitter man där och då kanske jag hade hållit upp med amfetamin i en månad. Men jag tog benzo och jag rökade cannabis för en dag. Och för mig var det att vara ren.
Okej, jag förstår.
Då trodde jag att jag hade varit ren för att jag höll mig från en tåg av tre. Så kanske jag tog något annat istället. Då tog jag ecstasy på helgen istället för amfetamin. Alltså du vet, man blir jättesjuk. Man är helt, man är sinnessjuk i man.
Men hur lyckades du ändå koppla dig ur det här greppet då? För det måste ju ha kommit till någon brytpunkt. För idag är du ju drogfri och inte kriminell. Hur tog du det ur?
Jag tog mig ur genom att några gånger så trodde jag att jag var färdig med det här. För alltså, det blir ju bara värre och värre och värre för varje år. Alltså, jag blir mer kriminell, jag börjar knarka mer och mer, jag blir riktigt jävla nedekad. Alltså, jag blir riktigt pundig. Första gången jag tänker att jag ska sluta, alltså, det är ju när jag får min första son. Och då tänker jag så att shit, nu måste jag sluta. Och så är skillnaden, jag tänkte inte att jag vill sluta, jag tänkte att jag måste sluta.
Ja, jag fattar. Det är en stor skillnad. Ja, jag fattar.
Ja, stor på det. För man, jag kan inte göra det för någon annan, jag måste göra det för mig själv. Mm. Men jag får en son, det funkar inte. Jag öppnar en egen butik i Lidköping där jag säljer kosttillskott och jag är personlig tränare och så vidare. Jag kan inte sluta ändå. Jag får en till son. Kan inte sluta ändå. Alltså du vet, och så lever man på det att gör det så går det nog bättre, gör det så går det nog bättre. Mm. Ja, jag börjar dock gå på 12-stegsmöten i en specifik 12-stegsgemenskap. Jag vet att jag har fått tipset av att gå på de här mötena och köra det programmet. Jag vet att det funkar. Jag har sett jättemånga bli rena genom det. Men jag tar inte till mig det helt och hållet, utan jag försöker ändå gå min egna väg. Jag går på mötena, jag knarkar, går på möten, knarkar. Gör inte de här 12 stegen som är lösningen på problemet. Mm. Men sen så sista året innan vi ren så då tar det ju slut mellan mig och barnens mamma och jag flyttar till Lidköping och bor där i en etta. Och jag har knarkat, jag har tagit sjuka mängder droger och knarkat väldigt, väldigt mycket. Men det sista året, det var det värsta jag varit med om. Alltså det är inte hur mycket psykos jag fick och krocka min femte bil. Och, ja, jag vet inte, fan. Mycket våld och jag blir kriminell igen och då driver jag även en butik liksom.
Oj, okej.
Okay. Jag står i den här butiken och jag tänker gå till en butik och ska vara agera personlig tränare när man har varit vaken på fotamin i 5 dagar och käkat benzo och ecstasy och grejer. Det håller liksom inte. Jag fattar inte vad det var. Jag trodde jag var på månen liksom. Jag fattar ingenting. Man är någonstans. Jag knarkar. Jag är tacksam för att jag tog det, att jag körde det sista racet, därför att i det sista racet så knarkar jag igen mig så att jag blir så fruktansvärt pånig så att jag får kraft från någonstans att lyssna på andra som har gått före och göra exakt vad de säger.
Okej.
Okay. Att det borde göra. Så jag skaffar en sponsor i det 12-stegsprogrammet och det är en sponsor i sån som har också har varit missbrukare och som är beroende som har gjort stegen och som nu hjälper andra genom stegen.
Mm, jag fattar.
Och jag gör precis vad han säger och efter att jag gjorde de här stegen ute så har jag ju varit drogfri.
Hur var det då? Att liksom på något sätt komma ut på andra sidan, jag vet inte om man kan uttrycka sig än så, men på något sätt komma ut och känna att du har gjort de här stegen och du är på väg mot en ny fas i ditt liv. Hur kändes det?
Det kändes... Jag mådde jättedåligt. Och det är verkligen att komma ut på andra sidan. För jag har levt, alltså, jag var kriminell och knarkat i 17-18 år kan man säga. Mm. Och som sagt, jag började så ung också. Så vad fan, det är ju det jag vet att man... Hur man, alltså jag vet hur man gör i den världen, vet du, går in i knarka kvart eller jag ska åka på en bil och så vet jag precis hur jag ska agera, prata, vara, uppföra mig. Mm. Men ska jag då alltså, bli en normal samhällsmedborgare? Mm. Jag kan säga jag var livrädd alltså.
Ja, du var det.
Och jag mådde, ja, jag mådde jättedåligt.
Jag fattar.
Ja.
Så det var den här rädslan av att inte längre vara den här Daniel som satte sig i respekt, utan var en helt typ vanlig Daniel plötsligt, som inte visste vad han skulle göra.
Exakt. För jag tänkte det, och jag hade problem med det. Drogsuget försvann väldigt fort efter jag gjorde de här stegen. Och sen jag började leva det. Ja, det försvann väldigt fort. Det som blev problemet för mig, det var att ska jag inte vara den här farliga Daniel längre? Ska jag verkligen, ska jag bli en... Ja, i mina ögon då var det en nes.
En tunt alltså.
Ja, en tunt tyckte jag att det var.
Shit.
Fast ska jag inte, ska folk inte... Jag hade sådana sjuka tankar att jag går ut på torget i Lidköping. Jag klipper de 3-4 första människorna så jag bara slår dem sönder och samman. Bara för att folk ska veta att jag fortfarande är farlig. Mm. Sådana där tankar hade jag. Sjuka tankar. För jag hade svårt att släppa stoltheten av att ska vara farlig och det här. Och det handlar ju om rädsla naturligtvis.
Ja, men när du ser tillbaks på det här, givetvis så kan man inte återberätta allt i liksom ett poddavsnitt på, som inte är så långt, men när du ser tillbaks på det här, så det är inte så mycket polis, du har inte liksom gjort några långa vänder. Var någonstans skulle man liksom ha kunnat stoppa den här resan?
Ja, det har varit en del poliser, det blev ju sen, alltså jag vet inte hur många avfyrar det är på, men det är ju alltså lite vapenbrott och det är narkotikabrott och det är snatterier sådär, men jag åkte ju fast, jag skulle få 2,5 års fängelse, men jag fick 1,5 års kontraktsvård istället.
Okej.
Och då var jag motiverad, det började vara 22, 23, och då kände jag att jag var motiverad till en början de första 3 månaderna, men det är samma där, det hände någonting och jag kände shit fan, nu har jag tagit mig, jag var nära på för 2,5 år här liksom. det är inte kort, men det är inte, alltså, det är inte jättelångt heller sådär, men om jag fick ändå 1,5 år och så kontraktsvård, då kände jag att nu fick jag en chans. Nu sitter jag på behandlingshem. Nu kanske jag ska ta den. Nu ska jag nog sluta. Men sen börjar man, då kommer den här rösten igen. Fan, jag kan nog lite. Det är nog lugnt. Så det sker till sådär också, för jag började ställa droger på behandlingshemmet. Liksom. Och knarka och käka liksom, droger som inte kändes på pisseproven och manipulera dem och sådär. Men jag får ju ofta frågan också när jag är ute och föreläser, vad skulle kunna hjälpt dig att sluta?
Mm.
Min morsa och farsa har ju haft ett helvete med mig under de här åren. Mm. Och de har ju försökt med allting, men de har ju varit helt maktlösa, för jag har skitit i dem. För jag har ju varit så jävla egoistisk och bara tänkt på mig själv och mina droger och sådär. Men de är ju rent socialtjänsten och sådär. Men det har ju liksom... Det har liksom inte... Det sitter en människa framför mig som inte har en egen erfarenhet av någonting, så lyssnar inte jag på den personen.
Nej, jag fattar. Hur viktigt är det att ha just en sån här sponsor som själv har gått igenom det där? Är det alltså svårigheten kanske att luras och så? Hur viktigt är det?
Det är jätteviktigt. Jag skulle kunna säga att jag tror inte att... Jag ska inte sitta och säga för mycket, men jag kan säga så här, att en beroende hjälper bäst en annan beroende. Eller missbrukare bäst en annan missbrukare.
Mm.
Eftersom att när jag sitter och pratar om någonting, alltså pratar om mina känslor, pratar om mina tankar, så förstår den personen exakt hur jag menar. En människa som inte är beroende vet inte hur jag känner och hur det är. De kan liksom säga, ta dig kragen då. Jävla dålig disciplin då. Jag har ingen disciplin att göra, så jag är sjuk. Det är liksom beroende är klassat som en sjukdom. Och det är det här jag vill förmedla på föreläsningar och sånt också. Att det är liksom, att folk kan förstå vad det handlar om.
För vad gör du idag?
Idag jobbar jag på HVB-hem för unga killar. Jag är biträdande övervakare. Jag är kontaktman åt socialtjänsten, åt människor som har hamnat lite snett. Mm. Jag är ute mycket och föreläser om mitt liv och om beroendesjukdomen och kriminalitet och sådär hos, hos alla som vill att jag ska komma. Det kan liksom vara poliser och det kan vara socialtjänst, det kan vara behandlingshem, skolor, liksom vad som helst. Sen är jag självklart sponsor också.
Ja, just det. Du är sponsor också som den där personen var dig.
Precis. Precis.
Men hur känns det att stå och föreläsa till exempel och liksom blott om du ändå har varit en kille där man ska vara tuff och hård och kunna fightas, och så berättar du nu att du berättar om känslor och grejer, hur går det ihop då med den här gamla Daniel?
Den gamla Daniel har jag har varit ren i snart 4,5 år ungefär. De första 2 åren var det jävligt jobbigt det här med gamla Daniel. Mm. Men det har jag jobbat på också. Så det här att jag står på och blottar mig och pratar om känslor och att jag kan gråta och prata om kärlek istället för våld. Jag har inga problem med det nu. För jag har blivit en helt ny människa som jag har hittat mitt sätt och leva nu istället för med droger då, och det är att hjälpa andra människor att sprida något slags budskap om att det funkar. Så jag behöver inte se mig själv som en hård, kriminell, farlig människa längre. Jag vill hellre få se mig som en ödmjuk, snäll, bra kille istället. Och det så var det naturligtvis inte i början av sånt som jag sa, men det har liksom sakta men säkert så har byggt upp det. Mm. Så nu är jag en helt annan person, ja. Jätteskillnad.
Ja, det är häftigt och det är intressant att du säger det här med att nu måste jag sluta och nu vill jag sluta. Det är ju, jag förstår att det är väsens skillnad i det.
Ja, det är jätteviktigt.
Jag vet att du har ju dina killar, dina söner, och jag tänkte att vi skulle prata lite vidare i Patreon-avsnittet lite kring lite hur det är att vara farsa och ha 2 killar och kanske rädsla för att de ska bli kriminella och lite mer att jobba med också killar som är på glid. Men jag skulle vilja avrunda liksom det här avsnittet med, för jag brukar alltid fråga mina gäster som jobbar som poliser om de har någon favoritpolisfilm eller serie eller något sånt där. Jag tänkte jag skulle ställa samma fråga till dig, men du har ju en helt annan bakgrund som jag har fått höra. Men någon bra film. Har det ändrat sig också, filmsmaken med åren, eller?
Nej, jag gillar faktiskt. Jag tycker fortfarande om gangsterfilmer och sådana filmer. Där har jag inte ändrat mig faktiskt.
Det är väl
det jag gillar. Jag gillar alla sorters, men jag tycker fortfarande det är lika bra. Alltså, det gör jag faktiskt. Det gör.
Ja. Är det någon specifik film du skulle vilja tipsa lyssnarna om?
Någon film som jag alltid har fastnat för, det är Pusher. Danska Pusher. Det finns ju 3 filmer, men ettan kommer jag ihåg när jag såg och tyckte den var så jävla bra liksom. Mm. Så Pusher, där kan jag rekommendera om man tycker sådana filmer är bra.
Toppen. Daniel, alltså stort tack för att vi har fått en liten inblick. Som jag sa tidigare, det är väldigt svårt att på en knapp timma liksom kunna, men väldigt, väldigt intressant att få en inblick i en helt annan värld för många lyssnare. Och stort lycka till med allting nu här med föreläsningar och allting i framtiden.
Tack så jättemycket, det var jättetrevligt att vara med.
Det var det lilla.
Stort tack, Snutsnack är slut för den här gången. Men vi kommer tillbaks givetvis som en klocka som är inställd på tisdagar, så dyker vi upp där. Så håll ut om en vecka igen. Glöm inte att bli Patreon om du gillar podden och stötta den lite extra. Det gör du på www.patreon.com/snutsnack. Eller upptäck oss på Instagram eller Facebook om du inte redan har gjort det. Ha det fint till nästa vecka, så hörs vi. Hej då!